Jag har alltså de här dagarna försökt att ge lite synpunkter och tankar på vad andlighet är för någonting. Och jag skulle vilja försöka sammanfatta nu de här olika tanketrådarna som kommit fram i olika bibelstudier och ge några, ja, dra ihop knuten på slutet så att säga. I torsdags kväll när vi läste om dopet så försökte jag att göra en åtskillnad mellan andlighet och kötslighet. Och då sa jag ungefär så här att Guds rike är något vi väntar på. Och i det riket finns alla löftens uppfyllelse. Det kommer när Herren återvänder och de döda börjar att uppstå. Eftersom vi är lovade det riket, vi har fått det löftet och vi har satt tro till det löftet, då behöver vi inte spara på det här livet. Ty vi är lovade ett annat liv och ett bättre liv. Och vi kan, som jag sa då, ägna oss åt lite andlig skatteplanering. Där din skatt är, där ska ditt hjärta och vara. Och eftersom vi då lever i hoppet, ty hoppet är vår förväntan på det rike som vi är lovade. Eftersom vi har satt tro till löftet, så kan vi vandra i hoppet. Och eftersom vi hoppas på det vi ännu inte ser, men vi är inte osäkra i vårt hopp, vi är säkra och vissa i vårt hopp, då kan vi också vandra i trohet mot Herren idag. Och då kan vi leva på rätt sätt efter vetekornets lag. Om inte vetekornet faller i marken och dör, så förblir det ett ensamt och därmed också ett meningslöst korn. Men om det faller i jorden och dör, så bär det mycket frukt. Och det betyder alltså att vi blir kallade inte till att spara på detta livet, befästa detta livet, bygga upp det, värna om det på allt sätt, se till att vi får ut vårt nu. Utan vi är försatta i frihet, i kraft just av löftet, till att börja ge ut av våra liv. Och det blir då en vandring i kärlek. Och då kan vi alltså komma fram till skillnaden mellan andlighet och kötslighet. Och säga att kötslighet, det är att få allt eller åtminstone det mesta nu. Det är ju alla politiska partiers program. Allt nu, bums med samma till alla och utan kostnad. Det är kötslighet. Sen har vi andligheten. Den säger så här: jag får allting då och kan därför ge allting nu. Och då blir jag alltså ställd fri till att ge ut av mig själv, kanske till och med av mitt liv. Och nu ska vi läsa några ord som vi brukar ofta läsa och sätta in dem så att säga i det här sammanhanget och förstå skillnaden mellan andlighet och kötslighet. Romarbrevet 12, verserna 1 och 2. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva, eller som ni ser att det står i gamla översättningen, era kroppar, som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det låter väl lite konstigt att våra kroppar kan bli vår andliga gudstjänst. Det borde väl vara vår kroppsliga gudstjänst, säger. andliga gudstjänster måste ju vara att ägna sig åt lite mera andliga aktiviteter. Det måste ju vara lovsång eller andlig krigföring eller något. Men att bara liksom frambära sin kropp, den är ju inte intressant, säger vi. Jo, för Gud är den det. Ty mer än så kan du faktiskt inte ge ut. Den dag du får nåden att ge din kropp, så har du ju faktiskt fått nåden att ge allt. För så var det ju med Jesus. Det är maximum av efterföljelse. Och vi ska inte anpassa oss efter denna världen. Ty i denna världen, där är befästandet av detta livet, den egna kroppen, det är huvudprincipen. När den egna kroppen är tillförsäkrad sin existens, så vill den också äga allt mer, kontrollera allt mer och njuta allt mer. Men det blir så att säga grädden på moset. I vilket fall är det överlevnaden som är det basala. Men nu säger alltså Herren att därför ber jag er bröder. Därför, vad då därför? Jo, i kraft av allt det Paulus har sagt innan i det här brevet. Där han har talat just om hur vi genom Kristi död och uppståndelse och löftet om ett nytt och annorlunda liv blir ställda i frihet att ge ut istället för att behålla. Då kan vi alltså börja bedöma vad som är gott, vad som behagar Gud och är fullkomligt. Och vad är det som är fullkomligt och vad är det som behagar Gud? Jo, det är ju detta att vi frambär våra kroppar, som ni ser. Första versen. Den helige ande är oss given för att leda oss i det här. Och då måste vi alltså räkna med att den helige ande ibland leder oss till att frambära våra kroppar som ett heligt och välbehagligt offer. Och det kan ju många gånger gå som när Abraham gick med Isak. Han fick killen tillbaka. Men det finns ju stunder i våra liv då vi får, så att säga, lämna över allt på ett sådant sätt att vi inte vet om vi ska få det tillbaka eller ej. Det har vi varit med om lite till mans, eller hur? Och det var anden som ledde dig dit, till att ge upp allt utan att ha någon garanti för hur fortsättningen skulle se ut. Och därför är det ju så här att när vi ska höra Guds röst, som det brukar heta, så måste vi ju vara inställda på att det är detta Gud kommer att leda oss till ibland. Och jag är lite förbryllad över att så många som säger höra Guds röst, de hör aldrig något tilltal om hur man frambär sin kropp som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Utan det handlar mer om vilka segrar som Gud förespeglar. Att om ni gör det och det, säger Herren, så ska jag ge den och den väckelsen. Och det kan ju mycket väl hända att Herren kan säga det. Men varför hör man så sällan att han säger det där andra? Vi tittar i första Korinthierbrevets andra kapitel. Vi kan börja läsa i 13 versen. Därför talar vi inte heller om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom. Och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men kan själv inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Den oandlige, ja, vem är det? Jo, det är han som på något sätt vill befästa sitt liv här och nu. Kanske till och med så kallat andliga medel. Men i alla fall här och nu. Det är det viktiga. Det är det stora. Inte då och där, utan här och nu. Och även till honom kan ju Guds ande tala. Men om anden börjar tala om offervilja till en sådan person, kanske utan att tala om vad han ska få istället, för det måste ju Herren vara fri att göra, då blir ju det dårskap för den oandlige. Och det blir någonting som han inte kan ta emot. Han kommer kanske säga att jag i natt drömde jag att Herren sa att jag skulle ge mitt liv för det och detta. Men det kan det ju inte ha varit. Det måste ju ha varit en demon. Det måste ju ha varit Satans attacker det här. Ja, det är ju inte säkert. Den som är andlig däremot kan bedöma allt. Han kan förstå allt. Men själv kan han inte bedömas av någon. Den som inte är andlig, den som inte har förstått det här med löftet, riket, hoppet, tron på löftet och vandring i en trohet mot löftet som skall uppfyllas. Den människan tycker att det var en konstig knopp det där, så han går och gör. Och är du andlig på det viset, så kommer människor att stå förvånade och titta på dig och undra hur du fungerar. Kanske även många fromma människor kommer att göra det. Vi går till Galaterbrevet 5 kapitel. Den 16 versen. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Här skulle vi kanske återkomplettera med den gamla översättningens uttryck att vandra i ande. Så ska ni förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. Alltså, om mitt liv liksom mer domineras av det som ska komma att ske, det jag är lovad, det liksom får det stora värdet och den stora glädjen i mitt liv. Det är väl därför som Paulus säger, gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga gläd er. Alltså att vi får tänka framåt. Då vandrar vi i anden. Därför att då lever vi ett andligt liv. Och vi börjar så att säga ge ut det vi förut plockade åt oss. Köttet är fiende till anden och anden till köttet, står det här. Människor kan känna sig lite kluvna och lite schizofrena och undra, var sitter nu köttet och var sitter anden och i vilka bitar sönderfaller jag? Men jag tror inte att vi ska ta det så anatomiskt, om ni förstår vad jag menar. Utan att vi kanske mera ska se detta över våra liv, att vi alltid, livet igenom, står i valsituationer. Vill jag låta löfteslivet dominera? Eller vill jag låta här och nu livet dominera? Och varje gång jag väljer löfteslivet så får jag kraften att inte göra det köttet har begärelse till. Alltså här och nu livet. Jag kan ständigt anropa Gud om kraften och förmågan att göra det valet på ett sådant sätt att det valet också blir möjligt. Inte genom min kraft utan genom hans kraft. Och jag kommer naturligtvis livet ut att uppleva detta. Att jag står i valsituationer. Och att det valet finns inne i mig. Och ytterst sett är ju det en fråga om vad jag väljer att fästa min glädje vid. Det som är här och nu. Eller det jag är lovad. Låt er ande leda er, står det här i nya översättningen. Och det låter ju lite stressigt, eller hur? Hjälp, nu måste jag alltså vara ledd av min ande. Hur ska jag veta att inte den här tanken är min egen tanke, utan det måste ju vara andens tanke nu? Jag har träffat så många kristna på senare år som har haft det jättejobbigt på den här punkten. Och som måste höra Guds röst varje ögonblick på dagen och nästan inte vet om de vågar ta, om de ska ta spårvagn eller taxi, eller om de ska lägga kaviar på smörgåsen utan att fråga den helige ande först. Och det är det inte alls meningen. Vi ska gå tillbaka till Romarbrevet nu, till 8:e kapitlet. Läs ett par verser som vi hoppade över häromdagen. Nämligen 14 till 16. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Att ledas av Guds ande, det har ganska lite med ordergivning att göra. Faktiskt. Om du tycker att du ganska sällan hör Guds röst, så vill jag säga det gör jag också. Ganska sällan. Ibland kan man bli väldigt tydligt medveten om hans vilja. Men ibland tycker man att han är irriterande, tystlåten eller lågmäld. Och så är det för oss alla. Vi är alltid rådvilla, skriver Paulus, dock icke rådlösa. Var det så för aposteln, så gissar jag att det är så för dig också. Ty det är inte det det går ut på. Utan anden vill få inspirera oss. Vill få fylla oss med den där nya glädjen. Den som så att säga utifrån sig själv formar våra liv så att de blir sunda. Och då behöver vi inte så mycket ordergivning. Utan istället är det ju så att när vi tittar på den här texten, så ska vi se någonting som är det utmärkande för det kristna livet. Det handlar om lydnad. Ja, men också om frihet. Och det förunderliga är att lydnaden och friheten går icke att skilja åt. Lydnaden är alltid frivillig. Och när den är det, så vet du egentligen inte vem det är du lyder, om det är du själv eller om det är Herren. För ni vill ju detsamma, det är det som är poängen. Ni vill ju detsamma. Och då kan ju Herren ge dig ett ganska fritt område att verka inom. Behöver inte ängsligt säga att jag måste i varje sekund andas in vid det ögonblick som anden bestämmer och andas ut när anden bestämmer. Och nu säger anden att jag ska ta ett steg åt vänster, och ta ett steg åt vänster. Det behöver ju inte vara så. På det sättet krymper man ju som människa. På det sättet kan man ju aldrig komma in i en kärlekens funktion. Utan det blir ju tvärtom detta som Paulus talar om, ett slaveri som till sist slutar i fruktan. Vi ska ju inte tillbaka där vi började, säger han. Utan vi måste istället få växa i det barnaskapets frihet som innebär att den heliga ande vill förlösa en initiativkraft. Den som liksom bygger på att vi ser fram emot det rike som ska komma. Och därför kan börja ställa oss frågan, vad kan jag saka av idag? Vad behöver jag inte behålla längre? Vad är det för skräp jag går och släpar på som någon annan kunde få av mig, istället för att jag går omkring och drar på det själv? Förstår ni? Det här är egentligen väldigt enkelt. Lydnad och frihet hör ihop. Och tillåt mig att slå upp i Saltaren 32 och ge dig ett dråpligt exempel på det. Ett som jag tycker är så fint. Psalm 32. Du vet, David, han hade ju gjort bort sig ordentligt och syndat och mått dåligt i flera år innan han till sist bekänner sin synd och kommer på rätt köl igen. Och då talar Herren till honom, psalm 32:8. Och så säger han så här: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Det är väl förträffligt, tycker ni inte det? En allsmäktig Gud som tipsar sina barn. Jag kan ge den tips någon gång ibland. Jag vill ge dig råd. Inga befallningar, ingen ordergivning. Gud infinner sig inte hos David som nu har syndat ordentligt och säger att ja, dig är det då ingen ordning med. Jag får tydligen ta kommandot här, ge vakt man över sitt ner. Utan istället så kommer Herren i mildhet och saktmodsand och säger, jag vill ge dig råd. Jag vill ge dig råd. Och det är ju vad vi har erfarenhet av att Gud gör. Han talar inte alltid, inte ens alltid när vi själva skulle vilja. Ofta ibland när vi så där riktigt desperat skulle vilja att han sa något, så är det ju bara därför att vi skulle vilja slippa våndan att själv fatta ett väl underbyggt beslut. Och Herren kanske tiger ändå därför att vi behöver få växa i genom detta att fatta ett beslut och kanske till och med ibland göra ett misstag. Men vid andra tillfällen så vet vi att han kommer i stor barmhärtighet och ger oss råd. Men fortfarande är alltså principen denna. Vi ser fram emot det vi är lovade på ett sådant sätt att detta livet liksom kommer på sin rätta plats. Nu har ni varit på Ashram några dagar. Och många har redan sagt det att jag har ingen aning om ifall vi har någon regering i Sverige eller ej. Jag har inte hört på några nyheter. Det har ju varit lite strul i Stockholm och så här. Men det ni då har sluppit är det jag skulle vilja kalla för nuets tyranni. Ni har kunnat lyfta er blick och få ett lite större perspektiv på era liv. Än det där som består i att man hör på 4:45-ekot och 6-ekot och tittar på Rapport 7:30 och Aktuellt 9:00. Det kan ju ha hänt något emellan, menar jag. Det vore ju förfärligt synd att missa, eller hur? Men det är nuets tyranni. Detta här och nu kan växa så att det äter upp det långa perspektivet, det som är viktigare. Vi behöver få komma i stillhet ibland, därför att då förlängs perspektiven, det har ni märkt under de här dagarna. Och då börjar det liksom förlösas inifrån en själv. Det behövs inte mer än så. För när vi kommer tillbaka till det perspektivet, vi är lovade allt. Vi har ännu inte allt, men vi är lovade allt. Och det där som vi är lovade, det är precis bara en tidsfråga. Ingenting annat. Visst. Då kommer vi på rätt köl igen. Och får på nytt lusten att ge ut. Utan 100 appeller och såna här olika tillsägelser och uppmaningar som man bara får dåligt samvete av. Det kommer inifrån. Det är inte träldomens ande, utan det är frihet. Utifrån det här kan vi ju alltså också förstå vad överandlighet är för någonting. Därför att vi grips naturligtvis av samma frestelse som Jesus när han uppfylld av helig ande kommer ut i öknen och blir frestad till att missbruka de nya gåvorna. Alltså för egen del, för ett här och nu. Ta de där stenarna där och gör den macka av dem. Det är ju ingen människa som tar skada av det. De stenarna skulle ju ändå bara ligga här till den yttersta dagen. Du kan väl göra den smörgås, det är väl bara fint, det måste Gud vilja. Ja, men det är så att säga ett här och nu som Jesus avvisar. Men vi kan frestas till att börja använda andliga tekniker för att befästa ett här och nu. Och ibland så ser man ju till exempel äkta makar som inte kan hålla sams och som försöker att lösa de äktenskapliga konflikterna genom att gå i andlig krigföring istället för att tala ut med varann. Det är lite grann exempel på överandlighet. Man använder andliga tekniker för att lösa problem där man istället skulle gå ner i den grav som heter att fråga den andra vad gör jag för fel. Eller det här exemplet som Jakob använder i sitt brev. Någon kommer och är hungrig och du lägger händerna på honom och välsignar honom och ger honom inte en macka. Därför att då får du ju ge ut något av dig själv. Då mister du ju något som är ditt här och nu. Men vad andlig du är. Du är ju egentligen mycket andligare än de här själiska människorna som går ut i köket och gör en smörgås. Utan du är ju den verkligt andliga här som ska ta itu med hela situationen och kasta ut fattigdomens demoner. Här och nu. Där och då. Egentligen är det ganska enkelt. Och du förstår, när andlighet ser ut på det här sättet som jag har försökt att definiera för dig nu, då blir det inget mellanrum mellan andens frukt och andens gåvor. Och det tycker jag är det intressantaste. Ty vi stretar ofta och känner det som om det var någon sorts islossning. Man stod med en fot på ett isflak och en annan fot på ett annat isflak. Och flaken håller på att glida isär. Det ena flaket heter andens frukt och det andra flaket heter andens gåvor. Och vi aldrig mötas till två, som det heter. Men så blir det när vi försöker använda andlighet för ett här och nu. Då ställs ju alltså andligheten på nytt i en sorts egoismens tjänst. Men om andlighet totalt sett är någonting som förlöses ur mitt liv, när jag får det långa perspektivet, får se fram på det vi är lovade och därför kan börja att frambära min kropp som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, då hänger det ihop. Och det tycker jag talar starkt för att det är så här vi ska förstå vad andlighet är, till skillnad från kötslighet. Låt oss be tillsammans. Herre, ditt mål är att göra oss till andliga människor, och du har gett oss din helige ande för att det ska bli möjligt. Och nu ber vi dig, Herre, att vi ska få det långa perspektivet. Ofta bävar vi när vi har varit avsides på ett sånt här skyddat område, så att säga. Ska åka hem och man liksom känner hur plikter och krav och förväntningar och otillräckligheter av alla slag kastar sig över en på nytt. Då ber vi dig, Herre, att din ande ska påminna oss om det långa perspektivet. Vi tackar dig för att det här är frivilligt, Herre. Vi får lov att säga nej. Det är för det bättre att vi verkligen menar ja när vi säger ja. Att vi inte försöker ge ut mer än vad som har uppenbarats i vårt inre av den kommande gåvan och det långa perspektivet. Men vi ber att din ande ska vara där, upplysa oss, leda oss, låta saker komma på sin rätta plats och låta andens frukt och andens gåvor tillsammans komma till syns. Herre, vi lovar dig.